Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker
det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Så som jag sett typ vänner med deras småbröder, det är lugnt, gör din grej här. Nej, han var fett tuff, det, så här. Fick en VG, du ska ha en VG. Och han pushade mig alltid så här, bli bättre, gör bättre. Så det var verkligen tough love. Men jag fattade mot slutet, för innan han gick bort, var då vi verkligen hittade varandra. Och det var då han typ hörde mig på radio och tyckte att fett, du gör musik, fan. Jag kanske var lite hård, men du borde köpa den här grejen. Och jag tror var då jag fick också en axa typ, okej, jag kan inte sitta här och sörja och grubbla över det. Nu får jag gå 300 på det, det så. Och då stängde jag bara in i studion. Sen bara en grej till nästa. Sen var vi där på Lyckliga gatan. Sen bara bom, vände allting.
Jag har jobbat hårt för det här, för ingen kom gratis. De snackar om en rapkarriär, men ingen kom gratis. Jag har varit där så way back, men ingen kom gratis. Jag vill bara haffa in mer cash, men ingen kom gratis.
Du lyssnar på allas favoriter, er favoritpodd Mitt i stressen. Och vi tänkte gå vidare med lite nice tugg. Välkomna till Missförstå mig rätt.
Alltid någon som pekar, ingen är som felar. Finns ingenting för leka. Jag vill skapa kedja, jag slapp på allt det äkta. Lova aldrig tveka, men ingen är perfekta. Du vet hur jag menar.
Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Idag har vi med oss en gäst, och det är Finesse, a.k.a. Yaomi.
Så.
Hur mår du?
Jag mår bra, lite bakis.
Det är ju hårt att leva rockstjärnlivet, eller
det
hur?
Det är den alltså. Jag hade tänkt försöka chilla, men det, när klockan slog 12 och folk rushade mig att det var min födelsedag, det bara ta tag i det.
Ja, vi tänkte faktiskt säga grattis på födelsedagen.
Ja, stort tusen grattis.
Tack, vi känner oss ganska hedrade att du vill vara här på din födelsedag.
Jag hörde upp sen alltså.
Verkligen.
Och vi tänkte dra en liten sång. Tänkte vi göra.
Ska vi göra det?
Ja, det är
okej,
klart.
Tar du måste... täten då?
Jag springer du i kapten då?
Ja, hundra.
Jag må leva ut i hundrade år. Jag vill ska leva ut i hundrade år. Happy birthday, Javli.
Tusen tack. Vilket bra sätt att starta dagen på.
Helt hetsiga.
Aldrig sjungt den så snabbt. Nej.
Jag är alltid så stressad när jag sjunger den.
Helt hetsiga.
Du har ju precis släppt en EP.
Ja,
grattis.
Precis. Tackar.
Borde åka hem, men jag är kvar. Stället stänger 5 och jag är helt slut. Borde vara mig själv, men jag är gone.
Nej, det är fett. Det känns som livet tog en vändning. Just det här året efter pandemin och allt som har varit så. Typ jag tror efter februari, mars har livet tagit helt typ en annan vändning liksom. Så nu jag går på mål bara.
Underbart ju. Yeah. Underbart. Du hade ju releasefest i fredags.
Yeah. Shit.
Ja.
Vi var där.
Jag tror jag hade så stress att få till det och göra det så perfekt som möjligt, så jag glömde bort att njuta av stunden direkt så här. Men jag vet inte, alla verkade ha roligt liksom, så.
Man hade jättekul. Jag var fan där till typ 3 på morgonen.
Ja,
jag hade fett kul alltså.
Nej, det var kärlek från alla håll. Och jag var såhär, shit fan fett, det blev lyckat. Vi fick verkligen det att hända liksom, så. Det var mäktigt från att vara från huset till stranden till uppträdandet, sen tillbaka till huset. Det var bara mode hela vägen så.
Underbart ju, ja, jag såg på alla story. Jag var ju tvungen att dra,
ja.
Så jag missade ju hela uppträdandet alltihopa. Jätteledsen, men min mamma var här på besök i Stockholm.
Okej.
Jag var tvungen att möta upp henne och dra ut och käka med henne.
Ja, men det förstår jag.
Jag såg på story, jag var där en stund i alla fall.
Ja, det är fett.
Det var skitmysigt, alltså just den här. Ni sätter ju typ alltid upp liksom scenen och allting vid någon strand och,
ja, exakt.
Och det är så jävla mäktigt tycker jag, för det blir en helt annan känsla.
Definitivt, alltså, bra team. Och vi, allt var ju verkligen sista minuten. För vi blev av med ett hus och sen blev vi av med ett annat hus. Så fick vi tag på den här, tror jag, på onsdagen. Så på torsdagen gjorde vi allting.
Helt riktiga.
Så vi sov inte. Så jag bara, fuck det här. Jag sprang mellan kontoret och tillbaka. Jag bara, det är skitsamma. Fuck sen, vi gör bara den här grejen. Så ja. Jag tror vi såg 2 timmar per natt och bara köttade.
Jag tycker det är standard i.
Ja, ja, exakt, exakt. Det var jag som såg 2 timmar per natt. De gärna gick och slaggade. Så
det är det. Det är bara du som driftar runt hela tiden.
Ja, så vad får det hända? Så jag tror typ, var det söndags? Det var då den bara, då kickade det in. Då var jag helt så här död.
Ja, men du är här idag.
Ja, ja, ja. Det behöver bara en dag sen är jag tillbaka.
Exakt.
Det är bra, det är bra. Du, jag tänkte på, för folk som inte kanske känner dig eller vet vem du är, kan du inte berätta lite om dig själv, vem du är, vad du gör för typ av musik och bara...
Definitivt. Var ska jag börja någonstans?
Den är alltid svår. Så här, vem ja,
exakt,
är du? Berätta
exakt.
Om dig
alltså,
själv.
Med åren blir alltid så annorlunda. Ja. Men typ, ja, musiker / rappare. Jävla kofilig under namnet Finess. Född och uppvuxen i Hässelby. Började därifrån. Lite från Ken Eran, den yngsta lillebrorsan som tog facklan vidare. Gjort allt möjligt från att turnerat med fan de flesta. Liksom gjort låt med alla de största. Allt från Miss Lee till Petter till Timbuk till Ison till Tjuvjakt. Till Sebbe, Kartellen, Abedaz. Min lista är väldigt lång. Mm. Vilket jag har jobbat med. Till Ivo, till ODZ. Jag är mannen bakom kulisserna, men mannen som jobbar mycket bakom kulisserna och rör sig runt i olika forum.
Grymt. Fett. Yeah. Hur mycket fyller du idag, Jauli?
Det är den.
Det är ja. Frågan. Det är en hemlis.
Det är den
åldern man inte vill säga längre.
Exakt. Nej, jag fyller 34 idag. Helt fräsch. Så
det är en bra.
Helt fräsch.
Ja, ja.
Inte en dag över 25.
Nej. Bästa toppen i mitt liv.
100%.
Jag har hört att man toppar när man kommer över 30.
Men
att
jag
det är då
det.
Man börjar känna att så här, man börjar hitta sin plats, man vet vad man vill och att det är då livet börjar lite.
Yeah. Speciellt för det. Man kommer förbi den där fuckboy-eran.
Exakt.
Så, eller,
han är en man nu.
Ja.
Vissa förr eller senare liksom. Jag vet vissa som fortfarande är ute i wilden alltså. Som skulle behöva sättas på plats. Alltså.
Eller det kommer aldrig finnas dem.
Ja, gud ja.
Men jag är mammas boy, så det. Jag mognade väldigt tidigt i den där fasen liksom.
Ja, det är bra.
Det är jättebra.
Vad tänkte jag på, hur länge har du hållit på med musik och hur kom du in på musiken?
Jag kan dra en lögn eller så, jag ska vara ärlig. Nej, men jag tror musiken alltid funnits i mig sen jag var barn. Liksom, så här. Redan som bebis tror jag, en av mina favoritlåter då minns jag var typ Paul Simon, If You Be My Bodyguard. Och jag fattar aldrig varför. Jag tror att den kom med åren, då sa min syster alltid så här, nej, den låten kom när du var typ år innan du föddes, men när du var liten 3 månader och skrek, då satt vi på den låten.
Mm.
Och då blir det alltid lugnt. Så det, jag får en viss känsla i kroppen varje gång jag hör den. Det är bara okej, det är därför det, musik har en sån stark koppling till en själv. Sen var det dans, jag dansade mycket som liten. Street dance, gick över till breakdance. Sen gillade jag pop väldigt mycket. Så hiphop och det kom långt efter det så här. Det var texterna med hiphop som fångade mig. Och på den tiden hade min brorsa precis kommit ut, startat ett skivbolag. Och då var det Ken och Petter och några han hade. Så Ken växte upp hemma hos mig, så det var väldigt nära. Och jag tror det var texterna som fick mig att falla för hiphop, mer än att bara musiken. Det var uttrycket och hur man pratar om känslor och vad man går igenom. Det var det som fångade mig. Så jag har alltid touchat på det sedan jag var 13-14. Liksom. Så här. Men jag uppträdde mycket under fritidsgårdar. Var alltid driftig på det sättet, var på den fritidsgården och rörde mig bara runt på olika platser. Sen utvecklades man. Sen, jag spelade basket väldigt länge också. Jag var jävligt nice där och tror jag hade några fake ass NBA-drömmar någon gång.
Det är så det ska vara.
Men jag kan fortfarande skjuta, min hoppskottet sitter kvar.
Det är bra, det är bra.
Då så.
Jag brukar säga så här nu för tiden, jag bara, även om inte jag blev NBA-stjärnan, har jag samma deal som de, så det är shout out till Sprite för ambassadörskapet. Så.
Det är bra.
Säg till dem!
Så jag måste bara svara ut den. Alltså.
Ja, såklart.
Okej, Jauli.
Mm.
Du är uppväxt i Hässelby.
Ja. Yeah.
Hur var din uppväxt? Var liksom, har du vissa minnen som liksom bär starkare än andra? Eller?
Definitivt. Jag tror när jag växte upp, det var väldigt sagolikt på sättet jag kom upp. Men jag var yngst av 6 barn, så man fick inte reda på hela sanningen av vad som egentligen försiktigt liksom bakom stängda dörrar. Så jag fick allt, jag hade det skitbra, lätt bortskämd och så. Sen med åren började man fatta varför typ en syskon hamnade i knas. Det var polis in och ut och hela historien hur min farsa egentligen var när de kom till Sverige och vad min mamma fick gå igenom. Och sen började man sig finna sig mitt i det, du vet, så här. Du kommer ut och du vet att din brorsa kanske är den mest toppade kriminella snubben i Sverige, inte så här i någon ort eller nej, det är den verkligen respekterad på den nivån. Så ska man försöka hitta sig själv i det hela, från att de ber mig att inte vara som dem, men i den vanliga världen kanske får kolla på mig konstigt för att dina bröder är så, eller som nöjiga för en. Så jag tror jag försökte hitta min plats mellan de här, mellan världarna liksom.
Det där kan man ju tänka på ganska mycket, för att jag tror att folk lätt dömer utifrån familj och dylikt liksom.
Definitivt.
Men hur har du, alltså, hur har du känt i det att du liksom är uppväxt med kriminalitet runt dig, och när insåg du egentligen att det var så?
Alltså jag tror det kom sent, för att vet så här, jag gjorde allting som mina andra vänner gjorde, eller typ så här, jag blev otroligt så här. Min mamma har alltid varit så här för att men ingen av er bryter när ni pratar. Vi bor i Sverige, anpassa er. Det var hela just den grejen. Eller i alla fall för mina syskon. Så jag tror jag aldrig, hur ska jag förklara, koppling till mina vänner som kanske hade invandrarbakgrund eller vad det var. Fast det var samma sak här, men jag kände mig annorlunda där på något sätt. För jag tror mycket mammas uppfostran. Liksom. Jag åkte till landet, jag gjorde alla de här grejerna. Det var skyddsnät och sen blir det så här. 12, 13, du börjar fatta grejer runt omkring. Du börjar höra typ så, okej, men din brorsa har varit den här snubben, din brorsa kallas The Don, och det här är olika saker. Så det blir ett stort namn att hålla bakom ryggen. Men samtidigt när jag kom hem är det inte så alltid. Om det inte var så att polisen sprang in och gjorde rassi och sådana saker, så var det alltid mina syskon, min brorsa som gick bort, var alltid så här, men du vet, plugga, kunskap är makt, du ska bli någonting. Och jag hade svårt att ta in det förrän typ han gick bort. Det var då jag började typ göra själv den saken och gå igenom vad är felet, vad är det som ligger bakom allting. Och då började jag förstå vad han ville för mig. Min farsa var aldrig bra på något sätt, och jag tror de gick igenom en jävligt tuff period och försökte skydda mig så mycket som möjligt. Men det gjorde också såhär, jag blev själv förvirrad. Men sen när jag fattade meningen med allt, var det såhär, det var lätt att hantera det.
Jag tänker också på det här, alltså jag vill ju prata lite om relationen till din pappa. Och hur den var när de alltså kom hit från Kongo och allt det här.
Jag tror det var bra, du vet, min historia, det kommer komma ut senare, men han var ju diplomat liksom, så de kommer från en rik plats, halvförmögen plats, så kriget utbröt där borta och det blir värsta kaoset. De flyr från Kongo till Sudan, från Sudan vidare hit, tar sig igenom allt. Sen kommer de till Sverige. Då har han plötsligt förlorat allting. Då har han inte annat. Då sitter de på noll från början. Så jag tror bitterheten. Sen började han dricka. Och det gick ut över min mamma. Och mina syskon fick se det. Så jag tror det var där min brorsa tog rollen av att, vet vad, jag ska brösta familjen. Än att hur samhället ser på att de är en kriminell och så. Nej. När han gick bort fattiga, han var tvungen att göra ett val. Så han offrade sig för att vi skulle ha det bättre. Så de andra spårade. Det var på grund av grejer som hände hemmet, och det fattade jag efter. Man kan lätt skylla på, men de var så. Nej, de var älskade så, på så många sätt vart jag än går. Men han var tvungen att ta det livet, för han satte sig i den situationen. Och som jag fattar idag, som 12, 13, 14, är det tufft hemma och det knas hemma. Då är det inte, ingen naiv för går att göra ett brott för att sitta inne om det redan är problem, mamma. Men för mig, han var inte så som jag sett typ vänner är med deras småbröder. Det är lugnt, gör din grej här. Nej. Han var fett tuff. Fick jag VG, du ska ha MVG. Och han pushade mig alltid så här. Bli bättre, gör bättre. Så det var verkligen tough love. Men jag fattade mot slutet. För innan han gick bort, var då vi verkligen hittade varandra. Och det var då han typ hörde mig på radio och tyckte att fett, du gör musik, fan. Jag kanske var lite hård, men du borde köra på den här grejen. Och jag tror var då jag fick också en axa att typ, okej, jag kan inte sitta här och sörja och grubbla över det. Nu får jag gå 300 på det. Och då stängde jag bara in mig i studion. Sen bara en grej till nästa. Sen var vi där på Lyckliga gatan. Sen bara boom, vände allting.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Apropå Lyckliga gatan. Det var där jag alltså, upptäckte dig för första gången. Och alltså, just det här framträdandet du gjorde där och hela liksom, din historia du berättade. Jag kände ju inte dig då.
Nej, utan
jag kollade på dig och jag kände bara så här, jag var så berörd. Jag var ganska liten då.
Ja.
Men jag var så berörd av hela din historia och ditt framträdande. Och när man fick se din mamma och du vet när hon kollade på dig. Jag var väldigt, väldigt, jag satt faktiskt med min mamma och kollade på det här.
Aha, fett.
Och jag blev väldigt, väldigt berörd och började gilla dig väldigt mycket som person utifrån den korta frekvens egentligen. Så att sen så när vi liksom blev vänner och sånt här så har det ju bara visat sig ännu bättre.
Ja, det klickade det verkligen.
Ja, jättesnabbt. Men just det här med Lyckliga gatan, var det egentligen typ uppsprånget för dig i musiken?
Ja, exakt. Undergroundmässigt, alla visste vem jag var och det hade byggt upp en bra hype. Försökte vara signad innan på Warner, det gick inte så som jag ville. Avbröt kontraktet, var så här, okej, fuck it. Det är dags att göra allt det här själv och bygga upp mig själv. Och bara inte stressa fram någonting. Så jag var i studion och bara spelade in och köttade och alla försökte pusha mig till olika saker. Så jag kom just det året innan allt hände, då bara, okej. Om man har läst The Secret, hur de alltid snackar och pratar ut speak to existence, för det är ett universum du slår tillbaka. Och jag var så här, okej, det här året ska jag göra det här. Jag låter med de bästa. Jag ska signa till Sony, vi ska köpa Way Out West. Jag sa allt det som inte ens var i närheten. Jag kom med DJ bara, aj. Vad ska jag säga, jag vet inte. Och det hände, du vet, rätt collab här med Abdaz där. Och hypen börjar gå. Vi har låten gaddas och får värsta spinner på radio. Allting började hända, så kommer Lyckliga gatan. Och den hade kommit första svängen, men då ville mitt skivbolag, då såg ni att jag inte skulle göra det. För allting låg hos Universal. Då var jag så här, jag tackade nej till dem. Och jag sa om inte jag får göra det på mitt sätt via mitt skivbolag, då pass. Då gick de vidare med det. Och sen kom de tillbaka med det, för det var en annan person som skulle ha gjort det. Det är det de inte berättade på programmet. Alla har typ 3-4 veckor på sig. Jag tror de ringde mig på en torsdag, stressade mig. Det var så sista minuten. Och sen läggs det på sig, ringer Näk upp mig och det är en bra vän till mig. Så jag bara, okej, tycker du att jag ska göra det här? Så han bara, jag är bakom dig och vi kommer se till att det blir bra. Så jag sätter mig, det sista minuten, packar allting och åker. Så när jag är på väg dit har Danny M haft någon jävla uttalande om någonting. Så de bara, nej, det är TV4 ligger under stress nu så du måste vända hem. Så jag bara, okej, fuck it, det var inte menat att... Och då har man avslöjat vilken låt jag ska göra om. Men mitt stress är att jag får blackout och glömmer bort det. Så ringer de mig på lördagen. Ja, lördagen är söndag. Bara, vet du vad, vi kommer göra den här grejen. Är du redo liksom? Och då är jag bara, fuck. Jag bara, vem är artisten? De bara, vi kan inte säga. Jag bara, okej, på riktigt. Ni ska ge mig 4 dagar att göra det här. Men vi tror på det. Jag bara, men ni fattar att jag ska skriva den viktigaste låten i mitt liv. Och då har jag måndag, träffa. Åker vi dit, måndag åker dit, träffar dem. Sen får jag reda på att det är P-Bek, bara. Och jag skrev om Stad Ljus, träffa henne och märker jag bara, okej, hon är 67 år, men det är mycket, vi har mycket gemensamt. Det var fett soft liksom, det mötande. Tisdagen ska man in i studion, komma hem på kvällen. Onsdag ska du spela in allting och samtidigt spela in programmet. Torsdag ska jag framföra det framför alla. Jag kommer ihåg, det var lite stressigt och hur de ville göra det, Mosebacke. Men det var då jag insåg att jag bara, okej, min fanskara, de är deep. Alltså, det, alla tog sig ut i sista minuten och det täckte hela Mosebacke där i slutet. Det var bara vackert. Hela min familj var första gången jag tror de såg mig uppträda eller... Det här programmet var det första gången folk såg mig gråta överlag. Liksom. Så jag är väldigt instinkt som person och jag rör mig. Liksom. Jag kan vara i en fest men jag är inte mitt i festen. Jag håller mig liksom i skuggan ofta. Så, du vet ju själv.
I know.
Jag tänker bara en liten inflik. För de som inte vet vad Lyckliga gatan är, kan du berätta vad det är för typ av program? Liksom?
Exakt. Många brukar säga fel, bara, men du var ju med den där Så mycket bättre eller vad? Nej, bro. Ja. Inte
det. Det är det jag tänkte, för man tänker nog att det är något liksom. Ja.
Exakt, exakt, jag är inte där än. Mastiff, holla at me. Nej, Lyckliga gatan, det är när två olika artister möts från två olika generationer, möts, träffas och får tolka varandras musik liksom. Det är taget från ett tyskt program som de tog till Sverige liksom, där Nack var programledare. Det finns klipp på YouTube om folk vill kolla in. Där kan du se vad det handlar om.
Jag tyckte ju det programmet var grymt. Alltså, ja. Men hade de typ bara en säsong, va? Två?
Nej, det var exakt. Jag var med andra säsongen.
Ja, det var andra. Mm. Mm. Och jag fattar inte varför de inte gjorde fler av det egentligen. För det, jag älskade det här att två så olika individer skulle mötas, ja, och typ jobba ihop på varandras liksom olikheter, ja, och låtar. Det var så mäktigt.
Nej, det var det. Det var sjukt. Det var en resa jag tycker att det behövs göras liksom för att bryta normen liksom.
Exakt, verkligen.
Folk är inte så olika. Hon var 67 bass, men jag klickade en, vi garvade. Vi hade fett mycket grejer gemensamt.
Det är det jag menar, och typ såhär, så som liksom, så liksom olika världar ni är ifrån, så hittade, ja, ni så mycket likheter. Och det är ju det vackra i att var vi än kommer ifrån, så, exakt, har vi alltid en sammanhörighet någonstans.
Exakt.
Så det, den är mäktig.
Det var det fina för mig. Och jag visste vad jag var där för att göra. Jag var där för att, du vet, göra en hit eller spela åt jag inte är. För mig var det så här. Jag vill rättfärdiga en historia. Har jag den här plattformen för göra det på? Absolut, här får ni höra vad det är liksom. Men den kärlek jag fick efter var jag inte beredd på.
Det är så.
Inte, nej, du vet, jag grät det första gången. Jag vill bara, hej, nu får ni sanningen. Nu ger min mamma rättvisa. När hon går till jobbet, hon kan gå med huvudet högt på jobbet. För ni ska veta vilken fucking kvinna det här är. Och det blev just det resultatet. Men att folk skulle bara skriva och vara så, jag bara, oh shit, du vet. Jag trodde inte det skulle slå åt det hållet.
Nej, alltså det där, alltså, jag tror att jag sa det till dig första gången vi träffades också. Det, du vet, det sitter verkligen inprintat i mitt huvud. Hela det här liksom, uppträdandet, allting. Och jag har alltid, typ, alltså, jag kan alltid gå tillbaka på till YouTube och allting och kolla om det här. Alltså år senare liksom. För att det är så mäktigt. Och hela din känsla, för att jag tycker mycket i din musik besitter så mycket känsla. Och det ger, tror jag, folk väldigt, väldigt mycket också i livet. Att de inte känner sig ensamma.
Definitivt.
Och det är ju den bästa typen av musiken också.
Ja, det är väldigt viktigt för mig. Bortom all festmusik och alla dumheter. För mig är det viktigt att förmedla en känsla och lämna en person med någonting liksom. För alla människor och alla känslor liksom. Man går igenom, man är kär. Man går igenom att vara olycklig kär. Man är sårbar. Och folk glömmer bort just den delen, att vi har likheter allihopa.
Mm.
Vi är väldigt lika samtidigt som vi är väldigt olika. Och det är en fin egenskap också.
Vi pratade lite om din mamma innan.
Mm.
Och hur mycket hon betyder för dig.
Mm.
Lite som jag vet är ju att du har verkligen växt upp med din mamma.
Ja.
Och hon är, alltså, du är mammas boy liksom.
Ja, tyvärr. Mammas väska brukar hon kalla mig.
Så gulligt.
Vart hon gick var jag alltid med min mamma.
Det är så fint. Och alltså, eran liksom relation tycker jag är väldigt magisk, för man ser den väldigt, väldigt tydligt. Och din mamma verkar som var en sån fantastisk kvinna.
Nej, hon är så tung alltså. Ja, du vet, det går inte att förklara. Hon är typ, hon är min mamma, hon är grabbarnas mamma också, det är.
Det är det som är så himla fint, att det är så här, hon välkomnar alla och man ser det på henne. Jag har faktiskt inte träffat din mamma, men man ser alltid på henne. Det är så här, den här auran, den bara lyser.
Ja, hon är väldigt speciell alltså, så här. Och det, jag tror det är hon som hyllar mig mest liksom.
Mm.
Och pushar mig till att fortsätta göra den här grejen.
Mm. Hur har det varit för henne, tror du, med liksom hela den här grejen med dina syskon och pappa och allting?
Det är sjukt, jag ser. I min åren, det är då jag fattar verkligen så här, shit vad stark hon är. Att balansera det, men samtidigt gå till jobbet och vara ett land där din släkt inte är i, och ändå svälja det och fortsätta köta på. För jag trodde någonstans att det skulle vara så här, okej, pass, nu kommer hon, det kommer stupa. Men att hon fortsätter, och jag tror också det gav mig en drivkraft att göra min musikgrej. Jag tror det gav också en lyft, för att nu fick hon sitta på Malous soffa. Fuck, man har suttit där mer gånger än vad jag har gjort liksom. För att tredje gången de ringer mig och frågar efter min mamma. Så, men jag vet också, för mig det är så, men jag vet också, i hennes värld är det större, du vet. Jag vet att de på hennes jobb sitter och kollar på det här. Det här är så långt ifrån deras värld. Nu får de se vem min mamma är. Att kunna sätta in i den positionen, att folk kan hylla min mamma och se min mamma, Hon har haft fan-mail och så här, fan du vet. Där folk har frågat henne om råd och att hon får se det själv liksom. Och det är jävligt fett. Nu är jag på en plats där jag försöker typ, jag har skrivit på för ett förlag för jag ska skriva en bok. Men jag försöker få henne att göra samma sak liksom. Mm. Hon får berätta sin historia för sin synpunkt.
Det hade varit fett.
Mm.
Jag tror att många ser din mamma som väldigt inspirerande kvinna i ett väldigt så här, utsatt liksom, samhälle från första början.
Exakt.
Och att hon liksom hela tiden har kämpat och hon har gjort det som försökt alltid att göra det som är bäst för barnen liksom, och ta hand om er.
Alltid.
Och där tror jag att folk finner liksom en motivation till att försöka göra samma sak också.
Ja, för jag tror det behövs pratas om också. Och därför jag alltid haft, jag tror också därför jag alltid haft en kanske ännu större respekt för kvinnan än vad den vanliga snubben har. För jag har bara varit omkring kvinnan och det är min storasyster och min mamma som har uppfostrat mig och det. Och eftersom de har varit tuffa har jag inte behövt någon man för att de har kunnat visa mig båda delarna.
Mm.
Och en man är inte jack shit utan en kvinna vid sidan. Eller som
vän
eller någonting. Så det är det som bygger dig. Om du kollar varje film, om du kollar fucking Obama, om du kollar Rocky Balboa, det, om du kollar alla de filmerna, det är kvinnan som lyfter annan är sårbar. Det är snubbarna som taggar. Är det strid, det är kvinnan som sticker ut hakan. Det är aldrig snubben. Det kan vara bro hit, men det är kvinnan som är där.
Det, alltså, det är så mäktigt att du verkligen säger det också. För att många gånger typ, när man är liksom uppväxt i orten, Hässelby, alltså whatever, så är det ju oftast liksom den manliga figuren, eller det är samhället överlag egentligen, men den manliga figuren är ju oftast den som har liksom huvudet högre eller vad, hur man ska uttrycka sig, du fattar vad jag menar. Och där tycker jag att det är jävligt mäktigt att de som faktiskt har växt upp med sin mamma och typ egentligen bara sin mamma, de ser ju mer på det här sättet som du gör. Och den bilden är ju väldigt fin och fler måste nog ta efter den. Att så här,
definitivt. Jag tror i helheten, jag har tänkt väldigt mycket, jag har till och med skrivit en låt som alla brukar fråga vilken är favoritlåt. Jag har skrivit en låt som jag varje år vill att släppa mig, inte våga att skicka till Rana. Och för mig, där bröt jag ner det på alla sätt. Utifrån mig själv, hur jag ser på saker och inte kasta skit på någon, men också så här, att hylla kvinnan, men också förstå vad dumheten, den dumma sidan som man, det vi går och tänker på, för att vi växer upp väldigt förvirrade. Och ju mer jag tänker på det, det är skolan som visar att tyck synd om tjejen, var inte för tuff på det. Du sätter redan, du vet, normen där. Okej, det är synd om henne. Om hon gäller sig, det är synd om henne. Reta inte henne för det är synd om henne. Nej, reta inte henne för det är fel. Det är inte synd om henne. Hon kanske är 1000 gånger starkare än vad du är. Sen går du kanske inom sport. Då är det alltid, det är alltid det snacken om att killar är över tjejen. Så vi matas in utav det här så tidigt.
Och dagligen.
Ja, dagligen. Man kan vara, och så kanske träffar du den här killen senare i åldern, när han är 18, 19, 20. Då är han en fuckboy, han är så... Nej, men han har ju matats in till att vara det. Så om vi sätter på Fresh Prince eller vad var det är. Vad är Will Smith? Han är player, han är den tjejen, han är... Det är allt vi ser. Det är allt vi hör i låtarna. Det är helheten. Så man växer upp med att det är cool att vara det. Men oftast vi killar som spelar den rollen är fett osäkra egentligen. Men det vet man oftast när en kille får en situation att vara en och en med en tjej. Det är då pondusen allting förloras. Och då man alltid oftast får se en kille sin rätta sida liksom.
100%. Alltså jag tänker ju mycket på det också, för din musik överlag tycker jag är väldigt bra i samhället idag. Jag tycker att den ger väldigt mycket, för att idag är det bara liksom gangsterrappen om liksom hur livet på senare åren. Det var ju helt annorlunda, du vet, när kartellen var och de körde ju gangsterrappen, men de berättade ju fortfarande om verkligheten.
Ja, definitivt.
På ett helt annat sätt. Och jag är ju så här, jag gillar alltså gangsterrappen idag. Jag älskar hiphop liksom.
Ja,
men den som faktiskt alltid touchar, det är alltid de som berättar sanningen. Och inte bara flexar.
Exakt. Och jag gillar den också.
Jag älskar den.
Det är många låter som, jag kan vibe med, för det är som USA för mig. Men jag tycker också utvecklingen och den musikaliska sidan har dött. Så det blir bara, jag dummas ner utav musiken. Jag vet inte om jag kollar på mina syskonbarn och de är hype kring det. Men det är också en ny era, det är så här, för mig, jag lär mig så mycket också, så här, de personerna, eller de killarna, eller de tjejerna som lyssnar på hiphop idag, de för några år sedan var de som bara, det var bara house, det här var tabu, nu går jag i Vasastan, Du ser en unge som är, du vet, Adidas-klädd och han vill inte ha märkeskläder när mamma ger honom. Han vill se ut som Draylo ute i orten. Det var inte så. Men jag gillar det fett. Och jag älskar det och jag är fett glad att man varit med och bygga just den kulturen, för att det är det positiva som kommer hit på att det är en oss alla. Och det betyder att okej, okay, nu vad streamar det mest? Det är Djursholm, det är de här ställena. Och ju mer fester jag är på, vare sig Stureplan, vad det är de här låtarna som spelas. Och det är fett att det tagit plats. Men samtidigt, jag är från en skola och kode där jag hade inte kunnat säga grejer i låtar om inte det är jag. För att så som jag uppfostrad, så som jag är skolad, ser du mig i en video var på ett visst sätt, det är så du kommer se mig nu. För jag kommer bara skämmas om jag, om du bara din senaste låt så, men jag känner dig på ett annorlunda sätt. Så jag vet inte, jag kan inte gå in i den rollen. För mig, det funkar inte. Men jag fattar också, den generationen som är nu, de här 16, 17, 18-åringar, det är fett, för de är just den miljön. Men jag tror för oss andra, jag tar vissa sådana grejer på allvar liksom, så här. Ser du vissa grejer låta, då är det du för mig liksom. Men det är så som jag älskar Mode Z, det här är de stackiga killarna, men det här är dem. Det här är
dem. Det är dem.
Det, jag älskar Ivos låt, jag tycker han är kanske den bästa i Sverige, men det här är han. När du träffar han, du vet att när han säger vissa grejer låtarna, det här är han. Du kan garva och bara, shit, det här är han. Och lika så som folk kan måla upp en bild om mig, ja, men han är tyst, han kanske är dryg, han är det. Nej, jag är nog känsligaste snubben i alla rummet. Men jag är cool med att visa det. Men jag är cool att hålla käften om det också. För jag vet inte att jag kommer släppa in alla er, bara för jag är i rummet. Men de jag släpper in, de kommer veta vem jag är. Och det räcker där. Sen kommer jag prata det via min musik också. För den, det är så som man känner mig också.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses hos Biltema.
Men det är ju så, alltså det är på det sättet att man talar ofta. Mm. Och verkligen de som känner sig äkta med musiken som du beskrev innan.
Ah.
Det är alltså... Det är ju där man tar sin, speciellt du tar din plats och du försöker liksom förmedla någonting.
Yeah.
Om ditt liv, din uppväxt, vad du har varit med om. Jag tänkte också prata lite med dig om hur det liksom var när du förlorade din bror, René.
Mm. Mm.
Och hur du liksom egentligen och din mamma har gått igenom det här med och kommit över det här. Eller kommit över gör man ju aldrig. Mm. Men hur man går igenom det här med bortgången. Och
exakt.
Din pappa gick ju bort också.
Mm.
När du var ganska liten.
Ja, exakt, min farsa gick bort. Det var så här, jag fattade aldrig vad relationen var. Jag minns bara så här, skumma saker med honom, typ så här. Han lämnade mig hemma och åkte till Göteborg när jag var typ 6-7 år och var borta hela dagen. Men jag var så jävla grym och memoriserade grejer. Och det där idag när jag kan tänka på, de var alla så här, jävla, du är alltid så jävla bra minne. Du kommer ihåg ögonblick, du kommer ihåg situationer. Men jag har alltid varit bra att komma ihåg texter och siffror. Så jag har aldrig behövt skriva ner. Jag har alltid kunnat bolla med det i huvudet. Och redan då som 6-åring, första tagg iväg, jag kunde missyra samma nummer utan till, jobbnummer utan till. Och kunde bli hämtad därifrån. Så när jag gick bort var den personen jag såg var tredje vecka, var fjärde vecka. Han bodde också i Hässelby, så var inte långt ifrån. Men jag hade ingen jättekoppling till han, mer än att man lite nog ville ha en farsa. Och när jag gick bort, kändes inte så mycket, för min syrra bodde i samma, bodde typ precis granne med oss. Och nu, jag är yngst, hon är mycket, mycket äldre än mig. Så hon och hennes man blev som min extra farsa liksom. Så han fanns på plats, min syrra fanns på plats. Och sen var min mamma där, hon jobbade väldigt mycket. Men jag hade den världen liksom, den balansen med dem. Liksom gå mellan de parterna. Och sen, men jag tror också när min brorsa gick bort, han hade precis kommit ut. Du vet, det var många som åkte in i den här härvan för Göteborgs postrådet liksom. Så han hade kommit ut. Och jag tror i hans huvud hade tiden stannat. Så du vet, han har alltid kallat mig bebis sen jag var liten. Och att jag bara, jag grown ass man och du kallar mig bebis fortfarande. Det är så här, far back det. Men sen, vi krockade lite i början, men sen märkte jag typ, han började landa liksom. Bara, familjen är viktig, det här är viktigt, det är dags att alla, för alla att samlas. Så började han det, träffa den, syskon, min syras barn här, och började lägga ner tid med alla. Men det var som också som ett avslut, att han drog i allt och skickade brev till min brorsa här, tog tag i Kents barn. Det var så mycket som hände. Sen går han bort. Men det jag fick med, det var att sista grejen han sa till mig, det var att du ska göra musik, du ska göra den här grejen, jag tror på den här grejen. Så när han gick bort var jag så här, jag var ledsen, men det var också, jag blev manisk då. Jag bara, okej, det är dags att lyckas. Jag bara, det finns ingen chans att de ska sitta och garva och tro att det är över bara för att han gick bort. Jag ska bära familjen nu. Så gick jag in bara in i den rollen liksom.
Det är mäktigt.
Alltså, kära till han, alltså kolla.
Ja. Mm. Jauli visar en tatuering här på hans bror. Fet.
Det kommer ett program nu i höst.
Är det så?
Ja. Mm.
Fan vad kul.
De har gjort en, ja, nu avslöjade det, men fuck it. De har gjort en svensk version utav typ LA Inc. som kommer.
Okej. Oh, nu blir man lite taggad. Mm. Fan vad kul. Då är det full språng för dig, eller?
Ja, definitivt. Det är mycket sådana grejer på gång.
Fan vad kul. Alltså, ni måste veta att Jauli är nog en av de driftigaste grabbar jag känner. Alltså, från djupet av mitt hjärta. Jag tror jag träffar honom. Alltså, vi har känt varandra ett tag nu, men alltså, varje gång jag träffar honom så är det alltid ruschen. Här, där, där. Och du är så liksom motiverad till allting du gör. Och du gör det verkligen helhjärtat. Och det för mig blir väldigt inspirerande. Mm. Jag blir också så här, så när vi alltid sitter och snackar jobb, vi kan sitta och snacka jobb så här. Vi bara matar. Och det tycker jag är så jäkla kul att någon annan är liksom lika jobbmotiverad som en själv.
Ja, men jag känner samma
och du
så.
Ännu mer, herregud. Känner du att jag ligger i lä jämfört med dig?
Nej, du kör. Du bara, jag har alltid haft ett mål och jag har alltid vet att det ska ta mig dit på något sätt. Men jag vet att när de andra slaggar, när grabbarna slaggar, jag måste vara på tårna hela tiden. Så fuck som du vet. Jag sover när jag behöver sova och ligger in när jag behöver ligga. Liksom. Jag låter inte allt roligt och festande ta över the grind. Liksom, för jag måste kunna balansera det. Så för mig, det är ingen fara att du vet. Jag vet många hade bara, jag firar det första dagen, jag kan inte komma. För mig, nej, det är standard. Liksom, för jag måste bära mig på ett visst sätt. Jag kan balansera båda världarna. Så, vet, jag gick från att vara på ett visst sätt. Nu jag sitter som chef på ett kontor i Östermalm. Jag rör mig därifrån. Nu jag skrev på deal med Coca-Cola. Jag är den första som har någonsin gjort det. Utan att fucking hålla på med någon sport eller vara någon Zlatan eller vara någonting. Utan bara genom att vara mig själv och berätta min historia.
Det är så fett. Alltså vi har ju pratat mycket om förut att alltså sömnen för oss, vi har ju haft den ganska relaterad liksom. Och vi har alltid varit så här, nej, 4 timmar räcker, det är inga problem, man måste upp, man måste grinda, man måste göra sin grej.
Exakt.
Och det är ju det också, för vi dyker alltid upp.
Ja.
Även om vi är tidsoptimister, för det, det är vi, så det kan vi inte ljuga om. Men vi dyker alltid upp, vad som än händer. Och stöttar liksom. Så där är vi lika.
Jag vet inte, jag sitter helt tyst för att jag är helt tagen. Jag sitter och bara lyssnar. Jag brukar aldrig vara tyst. Jag sitter så här, jag bara sitter och bara lyssnar. Jag blir helt, men det tappade är allt jag skulle fråga. Jag bara
jag dör. Jag har, alltså den här alltså, frågan kan vara ganska viktig för mig. Och också att man typ förstår skillnaden på förut och idag. Men eftersom du ändå har varit med ett tag och varit uppväxt i det här, så hur ser du på kriminaliteten idag jämfört med för typ 30 år sedan, alltså när du förstod att den, och jämfört med idag liksom?
Att det går till sociala medier, det är det som är grejen. Jag tycker att vi är en lillebror till USA i situationen i utvecklingen av att, för mig, jag vet inte hur jag ska se på det. Det är såhär, de säger real G's move in silence, och det betyder att höll du på med någonting, skulle aldrig märkas av i ett rum om du var kriminell.
Förut, ja.
Exakt. Mm. Nu, vem lägger upp en gun på Instagram?
Du skyltar med dig idag. Ja. Liksom.
I don't get it, det, vill du att världen ska veta att du är det? Nej, det är inte de koderna vi kom efter. De äldre som jag växte upp med, det var egentligen män, du vet. Såhär, att de tog hand om deras kvinnor. Det var som gamla gangsterfilmer. De var de där killarna, men du vet, det var bara ett liv de var i. Det var ingenting de skyltade med. Och att du var tvungen att bete dig och bära dig själv med respekt. Men nu, jag vet inte, nu är du spårat med alla så här, mord och dödsfall. Och Jag tycker det är tuffare än någonsin, men det är också så här, man får kolla åldern hur du skär ner sig. Det är så tidigt i åldern så folk lider av PTSD, liksom så här, posttraumatisk stress och psykisk ohälsa som kommer väldigt tidigt. För det, det, jag jobbat i skolor under min tid när musiken tog fart, och det, när du vet, jag jobbade i skolan i Bromma, det var några Rinkeby unga som kom, och det var så normalt för dem att prata om. Det var en person som hade dött och vi pratade om det. Jag bara, shit, jag, fan, de är yngre, vi ska prata med dem om det. Men han gick förbi kroppen, han såg den, ah, bro, den låg där. Så han är redan van att se det. Du, då har du blivit skadad i huvudet. Även om inte han vet det, vet jag att han är skadad. Och då lever han under stress. Och då blir det normalt. Och blir det normalt när du är 15-16, då har det ingen konsekvens tänk. Likaså när vi var 13-14-15, det var bråk. Alla var redo för att fighta som det var någonting. Medan de äldre bara, är det dumma huvud? Hur fan kan det vara så här? För det var normalt för oss. Nu när jag är äldre, så här, nej, det är onormalt. Jag har en konsekvens tänk. Jag vet att nej, det är onödigt. Det här är det. Det bara stigit ner i en annan generation och det är bara ännu värre. Så jag förstår det. Och att den här paranoian man bär på av att okej, jag kanske pratat med hans tjej och nu ska han attackera mig. Vad ska jag, ska gå till polisen? Det kommer inte sluta detta heller. Så det blir en annan stress. Så sätts man i stress, då går man osäker och paranoid hela tiden. Då är det lätt att bara med haffa en pistol också. Så det blir fram och tillbaka till slut att folk börjar äta varandra. Och det är det jag tycker jag var sjukt med de här låtarna. Att bara, bror hit. Men jag bara, men ni slaktar ju varandra.
Exakt.
Ni får samma plats och ni slaktar varandra. För små bajspengar. Vad är grejen liksom?
Exakt, och grejen är den att jag kan undra mycket var i samhället det liksom egentligen blev till den här alltså grova nivån av att typ de flesta håller på så här.
Yeah.
Och alltså, jag har försökt att reflektera över det ganska mycket, men jag undrar verkligen om det är typ så här på grund av att musiken, serier, alltså du vet när det började bli trendigt att liksom man, det var coolt att liksom vara liksom tuff, och kanske då när man såg det tuffa så var de ofta kriminella. Och när vi har lyft det väldigt mycket, jag tror att folk ser inte problematiken i de här serierna där de kanske försöker, som Snabba Cash nu till exempel.
Ja, exakt.
För mig så försöker de lyfta ett problem som finns i liksom svenska samhället idag. Ja. Medans folk tar det som att okej, men det här är coolt. Oj, han blev uppskattad som den här personen. Och där tror jag att problematiken ligger i att idag så tar de inte och ser problematiken i det, utan de ser bara det coola och då vill de eftersträva.
Ja, för jag tror att den utvecklingen gick för snabbt. Du vet, vi gick från att första Snabba Cash såg väldigt annorlunda ut. Kolla bara skådisarna. Ja, väldigt annorlunda ut. Och nu känner jag vissa som är med i den nya. Ni hämtar ni helt verklighetsbilden. Vad gör ni också? Ni slänger in de här unga, de här låtarna också. Ni vet vart det kommer gå. Sen kollar du kommentarerna också. Det är kids som tycker det är skitfett. Och går man djupt in i det och tänker, jag minns när jag såg NWA-filmen med Dr. Dre och allt det där. Och när, precis när de breakade och du vet, väldigt hårda i lyriken och så. Och sen ska de värsta spelningen. De bara, va? De bara, okej. Okay. I de här finare delen, Beverly Hills-delen, folk lyssnar på vår musik. Och det är samma som är här. De som lyssnar, kolla statistikmässigt. Det är de finare delarna utav Stockholm eller Sverige som älskar det just nu. Det är då det har blivit accepterat och det är då det hamnar på program. Men jag minns själv, för när jag skulle signa det, eller byta skivbolag för 3-4 år sedan, du hade inte kunnat släppa en hård låt överhuvudtaget. Det skulle vara catchy. Du var tvungen att ha den där hitten typ. Eller den balansen. Nu är skivbolaget såhär, inte det förrest raps kan inte vi signa dig.
Nej.
Så de vänder kappan efter vinden och det gör samhället också. Och ju mer du ser det på, jag ser det på tv eller idol eller hur de pratar om rap nu. Oh, det var tabu för några år sedan. Men nu när det tar plats, ni vill sätta det överallt. Men ni vill inte hantera problemet, ni vill inte röra problemet. Men ni vill göra pengar utav det.
Alltså verkligen det sista du sa. Det är så sjukt egentligen, för det känns som att det är så få som fattar också.
Yeah.
Alltså jag väljer, typ när jag kollade på nya Snabba Cash, liksom, då såg ju jag hur det faktiskt är, för det är sanningen också mycket i det.
Yeah.
Och hur det ser ut. Så att, alltså, jag tror att de som har gjort den här, de har gjort den för att upplysa. Och inte för att det ska bli ännu värre.
Nej, definitivt. Men jag tror också att det går, det är en balansgräns. Och jag kan tänka mig, du vet, det var grymma regissörer bakom det. Och skådespelarna gjorde sin grej. Men sen när du har gjort den, okej, okay, vi har budskapet. Men samtidigt måste vi sälja.
Det är det.
Mm. Samtidigt måste vi sälja. Och vad gör vi här?
Tjäna och, pengar.
Mm. Och sånt där som provocerar säljer alltid. Vi gillar det som provocerar. Det är som att säga sex säljer. Du kommer alltid sälja.
Mm.
Så vi kommer alltid älska en ny Cardi B eller något sådant. För du vet, provocerande. Men samtidigt, hon har sin budskap för att jag tycker det är 100% rätt att vi behöver mer kvinnor som gör det. Men genom att det är få som gör det blir någonstans att hon måste göra en business utav det. Men ändå har vi bara en Lauryn Hill, förstår du?
Det är det. Jag älskar ju både Lauryn Hill och Megan Thee Stallion, Cardi B. Jag älskar ju alla de här. Men det är ju verkligen två olika liksom.
Ja, yeah, definitivt. Och Megan Thee Stallion finns på grund av Cardi B.
Yep.
Och det behöver någon som bryter normen. Man måste veta varför man gör det. Men Cardi B är bara bra på att prata om det bakom kulisserna. Hon använder sin Instagram och ser hur hon känner, hur hon tycker, hur hon vaknar upp. Men det behövs mer utav det. Vi är bara människor. Vi är alla våra sidor liksom. Så att folk får känna sig coola i sig själva. Så därför jag tror jag också jag har hållit i låta som tyrannen. För att jag kommer märka när det är dags att släppa just den grejen.
Mm.
För vi behöver prata om våra osäkerheter. Alla, som, det var någon intervju jag tror jag såg med Tia. Han bara, de bara, men du så varit så här. Du varit den här typen. Och sen nu har du program och du är familjefar. Han bara, vem har tid att vara 100% gangster hela dagen? Och när han sa det, jag garvade. Jag bara, det är sant. Vem har tid att gå runt och vara skittuff och vara, bro. Kom igen,
framför alltså. Familjen också, han bara, ja.
Ah, exakt, det. Come on, man. Det.
Jag dör. Vet du, jag har faktiskt en fråga från min mamma. Jag berättade innan när jag var på jobbet att du skulle komma.
Mm.
Och hon gillar ju liksom politik väldigt mycket. Mm. Och hon är väldigt insatt i liksom för att göra typ alla till bättre människor.
Mm.
Och att alla ska ha det, kunna ha det bra. Och en säker uppväxt som barn är hon väldigt, väldigt inne på. Och hon bad mig att fråga, tror du att typ dina syskon då hade haft om de hade haft en annan uppväxt med sin pappa och en faders gestalt som kanske hade varit bättre, tror du att de hade hamnat i banan
aldrig.
I kriminaliteten?
Aldrig. För att du vet såhär, om jag alla var skitgrymma på två, tre av mina bröder var skitgrymma på fotboll. Alltså det. Min brorsa var med juniorlandslaget och spelade med en av de bästa spelarna i Sverige, Fredrik Ljungberg. Han var på den nivån. Men det var ingen push, det var fel saker som hände hemma. Och typ om jag skulle ta det ner, om du tar bort de stora grejerna och när han gjorde, vet du vilken IQ det krävs för att gå in och göra det typ, och stänga av hela Göteborg utan att skada någon. Och det fejkar och tar någonting från Napoleonkriget, sitter och scoutar ut i skogen. En person gör det där, vet du hur smart du måste vara då? Till Leif G.W. Persson sa själv, han hade lekstuga vid poliskåren. Han fick dem att springa åt ett helt annat håll. En person. Därför han var så fruktad för att de bara, shit, hans hjärna någon helt annanstans. Men förstå vad den där IQ'n hade gjort en annan väg om du bara, okej, du är här med, om jag pushar dig och går hitåt istället. Och det är så jag tror jag alltid sett på livet, av att jag kommer aldrig respektera den person som ligger på en soffa och inte gör någonting och tycker synd om sig själv. Varje man som gör det, du kan spela tuff hur du vill ute, men om du ligger på soffan och inte tar hand om ditt shit, likadant som jag ser de här som flashar videos, bro, din mamma bor kvar där hon bor kvar, du betalar inte hyra, du bor hemma, så det är lätt att ha några tusen att göra här, för att du står inte för någonting, du tar inte hand om dig själv. Men en person som är knas eller beknar eller ut och gör inbrott, som bara är aktiv, det är lätt att döma, men fattar du, skulle bara okej, men låt mig lära känna dig och ge dig rätt verktyg att bara lägga det här. Så om du springer på löpbandet här, låt mig bara skicka ändra riktning, då kommer du få se resultat. För det här kommer från många från gatan har lyckats, för att de spårade så jävla tidigt att ingen såg dem, de hade ingen självförtroende. Så fort de fick det och hittade, ja, men jag är bra på det här, jag är bra inom bygg, jag är bra inom försäljning, jag är bra på öppna ställen, buff, så har det flygit för dem. För de har alltid varit aktiva. Så definitivt. Att ha en bra uppfostran gör väldigt mycket. Och jag lärt mig det mycket genom att min syra son, när jag såg honom växa upp. Det var så jag började se på livet. Han spelar basket. Han gör allt det här. Nu är han på väg. Han har varit i Spanien och spelat proffs. Nu är han på väg till college och full scholarship och hela den grejen. Men min syra och hennes man har alltid varit på plats. Och det tyckte att det tog många osäkerhet för bort från honom. Så han hade ju en trygghet. Och har en trygghet och är en bra plats, då kan du skapa underverk. Så definitivt.
Typ. Alltid. Alltså jag är alltid så förvånad och du alltid kan ha så mycket svar på tal.
Ja, jag vet inte.
Alltså, därför jag sitter jag bara.
Ja, alltså du matar bara verkligen. Och den, men allting kommer ut också så att man förstår. Och få besitter den liksom, alltså de metaforer. Så att man kan liksom förstå och inte misstolka allting.
Exakt. Filosofiskt på mitt sätt att jag så här, utforska livet hela tiden. Jag har alltid... Så jag kan sitta mycket för mig själv och bara tänka, okej, bara läsa, analysera folk, analysera rummet, analysera människan, hur de tänker, hur de rör sig, de bra sakerna och de dåliga sakerna. Bara för att förstå människan och kunna förstå mig själv. Så jag lägger väldigt mycket tid och stannar upp väldigt ofta. Liksom. För då hittar man lite svar på det mesta.
Det är det, man måste kunna vara i sin egen ensamhet, för det är då du liksom bearbetar väldigt, allting.
Mm. Väldigt viktigt.
Jätteviktigt. Men det är få som kan.
Minuter.
Exakt, men det är få som kan. Mm. Och även om du typ är i sällskap med andra, så kan man fortfarande få den här tysta minuten i sig själv.
Ja, ja, ja.
Man måste bara lära sig att hitta den liksom punkten.
100%, det låter sig påverkas. Det, för vi är energimänniskor och jag märkte väldigt mycket. Och det sjuka är, och hon vet också det, det sjuka är att man kan vara i ett rum. Det kan vara en fest, folk kan vara höga, folk kan ha druckit. Är du den enda personen som håller käften och bara är så här? Folk kan bara, du vet, bli stressade av att du är det. Men du kanske är en utav 100. Alla är igång. Mm. Men varför reagerar du hitåt? För det är någonting som stressar dig. För det är så stark energi hos en människa som håller på att samla sig själv. Och bara, okej, jag kan vara här, men jag är inte här samtidigt.
Exakt.
Och jag märkte i så många situationer folk blir så otroligt stressade. Hur mår du? Är det någonting? Ska jag hämta någonting? Det är lugnt. Det är lugnt. Fokusera på han som har däckat där borta. Ja. Men du fokuserar på den som är helt lugn, helt nykter. För det är stress.
Sant.
Jag tror att det är stress, men jag tror också att folk vill prata med dig. För att, alltså, i de situationerna till exempel.
Ja,
jag vet. Du vill ju bara vara ensam.
Kolla
då,
men... på min fest, jag var inte ens där.
Nej, vart fan var du?
Jag var uppe i rummet ensam.
Mm.
Jag var tvungen att samla min egen energi och bara... och bollar med allting. Men ingen catchade mig. Jag gick i varv och bara...
Du filtar alltid.
Sen var jag själv.
Jag dör. Nej, men det är det. Alltså, jag tror att jag drog mig till dig väldigt mycket på grund av att jag förstår dig väldigt mycket. Och typ så här, som vi har pratat om förut, så liksom i många situationer så har vi kunnat prata och relatera väldigt mycket till varandra. I liksom händelser i livet och sådana saker. Så att, och jag drar mig väldigt mycket på energier till sådana människor. Det finns få, men när man väl hittar dem så exakt, vet man alltid var man har dem.
Och då vet man direkt liksom.
Mm. Jag menar, alltså, vi skulle kunna gå ett år utan att prata.
Det
och sen är vi väl
som
alltid som vanligt.
Ja, så kommer man som igår.
Ja, och det, den vänskapen, den, alltså, värdesätter jag väldigt,
nej,
väldigt
det samma
högt.
Här. Mm.
Vi har faktiskt 10 snabba som vi ska...
Låt oss.
Ask you.
Många gratis hit, gratis.
Bomba sig telefonen. Happy birthday to ya.
Ja, vi tänkte att vi avrundar med 10 snabba för att vi har bara 5 minuter kvar här. Vi har bara, herregud, det gick jättesnabbt.
Ja.
Jag sitter här och bara... helt tagen.
Okej, 10 snabba frågor till Jauli. Emma lägger täten.
Ja, det, jag kanske ska prata lite så jag tänker att jag tar dem tid.
Ja, du tar dem, Emma. Är du med, Jauli?
Låt oss.
Okej, det är snabba då. Så att vi börjar med pengar eller kärlek?
Uff, kärlek.
Vinter eller sommar?
Vinter, sommar, vinter.
Vinter!
Sommar, alltså sommar. Men det, jag vet inte, det är så här, jag gillar mörkret, jag gillar zonen ut, jag gillar att vara ensam. Jag älskar sommaren, men jag älskar kvällen. Nu, förut kunde typ solen gå upp vid 5, nu går det känns som att gå upp vid 3. Men jag vet inte, det är som sagt, jag är Batman-tatuerad för mig. Jag är, när mörkret fallit, då är jag så här, yes.
Ja, men då köper jag ändå att du gillar vintern.
Då är han aktiv.
Ja.
Mm, det är den. Okej, ring eller smsa?
Ringa.
Hemmakväll eller utekväll?
Hemmakväll.
Bli dumpad eller dumpa?
jag skulle hellre bli dumpad med som dumpad med. Jag hellre bli dumpad med.
Mammas boy.
Okej, blind eller döv?
Blind.
Jag visste att han skulle säga det. Jag visste.
Ja, jag köper ändå den. Mm.
100% liksom.
Såklart. Singel eller förhållande?
Förhållande.
Familj eller vänner?
Familj är mina vänner.
Havet eller pool?
Pool.
Pool. Snyggt.
Jag touchar inte havet alltså.
Nej.
Jag är känd för den här grejen alltså. I ain't touching.
Även om det är, även om det är såhär klart.
Nej. Om det är klart vatten. Nej. Inte ens då.
Såhär.
Jag fattar här i Stockholm på, att man inte vill bada här.
På 15 16 år har jag badat 2 gånger.
Är det sant?
Efter 16 17 år, nej kanske 3, för vi pallade kanot, någon välter. Jag flög upp som en delfin över tillbaka. Jag tror ingen har sett liknande. Alltså, jag flög upp gången innan. Jag tror det efter gymnasiet och en tjej bara kom, vi går ner, vi badar. Så jag bara aldrig. Så bara okej, okay, om du hoppar in får jag vad du vill med mig. Puff, jag flög in. Tredje gången var förra året. Då körde vi 21an. Jag slaktade Näk och en till kille. Och sen när vi var okej, okay, vi bättre om någonting. Mm. Jag var okej, okay, men under press jag föll. Så jag var tvungen att ta ett dopp. Och då stressade mig, jag vill inte göra det. Men när jag väl hoppade in, han bara okej, du behöver inte göra det här med. Du behöver inte simma. Jag ser att det inte här ser bra ut.
Nej.
Så jag dör.
Med pool alla dagar. Och kanske man åker med en båt, du vet, långt ut. Och det är klart, då kan jag bara aj.
Men långt ut är ju värst, där du inte ser. Man vill ju hellre vara i början där det är klart vatten och du ser vart du går.
Nej, för det finns inte fiskar och grejer. Jag vet inte att de rör mig.
Det är, men det är värre om du är långt ut och det är djupt.
Nej, för om du åker med båten, då taggar alla fiskar allting. Det skördar
allting innan.
Då dyker jag inte in. Jag kanske halvplaskar. Och nära båten, stegen.
Snabbt bara.
Ja,
jag ser en helt stressad. Står på trappan på båten, ja, och bara slappt upp och ler.
Halvplaskar.
Åh, oh, herregud. Okej, okay. Det var de 10 snabba jag hade faktiskt. Eller ja, vi hade.
Fett, det var bra frågor faktiskt.
Jag har en till. Okej, okay. Att du får den. Barn med den du senast låg med eller den du förlorade oskulden med.
Och vi tar hellre den senaste jag låg med.
Är det så?
Facts alltså.
Big, du var ändå facts, snabb. Alltså. Du var snabb där.
Mm. Big facts alltså. 100%.
Jag dör.
Tusen tack för att du kom hit och gästade oss, verkligen. Och på din födelsedag.
100%.
Jag är helt tagen av, jag har suttit här helt tyst för er som undrar säkert, varför har man inte pratat någonting? Men jag satt här helt tagen, helt svettig, för jag har suttit och verkligen bara fokuserat och lyssnat. Alltså, wow.
Fan vad nice, verkligen, tack så faktiskt. Mycket.
Har du någonting du vill hälsa? Någonting du vill säga till någon?
Shoutout, gå in och tävla. Gå in och Sprite, kolla in Sprites sida. Jag är ambassadör, jag skriver på en deal med Coca-Cola. Gå in, jag tävlar ut feta priser. In, tävla för en kväll med mig i studion. För hörlurar, för väskor, för... Kolla hela min dokumentär, gå in på Sprite. Jag prydde deras grymma omslag. Så håll koll på det, håll koll på nya musiken. Håll koll på massa power moves som jag har berättat på att göra. Och shoutout till mamma. Klass!
Ja, klass! Och gå in och följ Jauli på Instagram.
Ja, vi lägger hans Instagram i bion där vi har information om podden.
Ja, finess i klass.
Yeah.
Yes.
Och vi vill tacka, ja, tacka dig Emma.
Tacka mig.
Tack för att du har velat vara med.
Ja, men tack för tack för att jag vill få med. Nej, men glöm inte följa oss på Missförstå mig rätt podden. Och jag har en Instagram, jag heter Emma Linnea Hellström.
Och jag Hanna Klosterman.
Och vi brukar alltid avsluta också med att vi säger hubbele hubbele. Så du får med på den.
Okej.
Vi kör på 3.
1, 2, 3.
Hubbele, hubbele.
Yes.
Vilka saker som har fucked up i mitt liv. Oavsett vad som än händer, hon är alltid där bredvid. Mannen, hon är min rider. Jag ger dig all my love. Baby, vi är oslagbara.
Podplay.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.